Välkommen med till slaget efter 12 idag fredag. Jag heter Ann-Charlotte Åkerholm. Ja, coronapandemin har satt samhället i gungning och alla är vi nu tvungna att flexa och tumma på våra krav. Men de som redan före krisen hörde till samhällets svagaste, hur klarar de sig idag när stödfunktionerna minskar? Idag lyfter vi fram familjer med barn med specialbehov och unga med till exempel ätstörningar som plötsligt saknar den viktiga hjälp som de fick före coronakrisen. Jag har med mig här i studion på några meters avstånd Marika Enlund, speciallärare från Borgå. Välkommen med.
Tack så mycket.
Och per telefon så medverkar Susanna Mikkonen som är mamma till barn med koncentrations- och språkliga svårigheter. Välkommen med.
Tack så mycket.
Och via telefon har vi också med Sofia Salokorpi som är närvårdare som normalt arbetar som vårdare på ätstörningsenheten vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Men den här enheten stängdes för en vecka sedan på grund av corona. Välkommen med Sofia Salokorpi. Är du med Sofia?
Ja, tack. Hej.
Välkommen med. Vi har haft ungefär 3 veckor av stora begränsningar i samhället och många samhällsfunktioner som har dragits in på grund av coronapandemin. Och i familjer med barn som har specialbehov, till exempel explosiva barn eller barn med koncentrationssvårigheter, så där syns det här tydligt. De hjälpande händerna är nu färre. Till exempel Uleåborg valde att permittera alla stadens elevassistenter som hjälper barn med de här specialbehoven. Just nu som kanske det här skulle behövas som mest. Susanna Mikkonen, du är fembarnsmamma med ett skolbarn som har språkliga svårigheter och koncentrationssvårigheter. Och i skolan har ditt barn en assistent, men nu har ni då distansskola utan den här hjälpen. Hur ser hans skoldag ut i dagens läge?
Alltså vår son har i skolan en klassassistent i godo, men att hemma så behöver han ju mest med föräldrarna. Alltså det kräver av oss föräldrar mycket mer aktivitet och vi måste ställa till med, alltså vi måste hjälpa till med läxorna och sitta bredvid för att få det att funka.
Precis. Har du möjlighet eller har ni föräldrar möjlighet nu med tanke på egna jobb och sånt till det här?
No, jag hade bra ställt till för jag jobbar mest kvällar och veckoslut så jag stiger upp på morgon med vår son och så helt en vanlig skoldag, drar på förmiddagen och sätter oss vid datan och jobbar. Och det har funkat bra hos oss men jag förstår att det är väldigt stora problem hos andra.
Mm. Hur skulle det fungera om du skulle vara tvungen att vara fysiskt någon annanstans när det är skoldag?
Jag tror att det skulle vara ganska kaotiskt. Det är nämligen så att pappan hemma är också finskspråkig så han kan inte hjälpa med läxorna. Och stora systrarna försöker vi undvika att träffa just nu under coronatiderna för de bor bort hemifrån. Så vi skulle inte egentligen ha någon annan hjälp än att det skulle liksom egentligen vara så att läraren skulle måste vara i väldigt stor kontakt med vår son i så fall.
Mm, precis. Marika Enlund, du är speciallärare och också klasslärare.
Ja.
Och du vet hur denna utmaningar det finns hos familjer som till exempel Mikkonen som vi hörde om här. Vad tänker du om det här läget där ute i landet där det nu finns tusentals sådana här familjer?
No, jag tänker mig så att vi ser dels väldigt fina framsteg hos elever med specialbehov. Förvånansvärda framsteg också. Där kanske koncentrationen har varit en stor utmaning. Och där det plötsligt visar sig att den här situationen framför datorn hjälper till. Men även specialbehov som på andra plan, så de har ju inte försvunnit någonstans trots att skolan nu har flyttat så att säga hem. Och där behöver vi nog som speciallärare, som klasslärare, som skolgångshandledare eller assistenter jobba tillsammans. Och jag ser verkligen skolgångshandledarna eller assistenterna, hur man kallar dem, som en väldigt stor tillgång här också tillsammans i ett team. Som jobbar tillsammans att nå, alltså grundskolan har flyttat ut från väggarna i skolan till hemmen och då behöver vi också nå de här familjerna, dels barnen fråga i första hand hur de mår, sen hur det går och sen också kolla upp med föräldrarna, hur ser de på situationen, vad ser de, vad märker de och hur orkar de hemma för att kunna stödja. Det kan handla om väldigt små saker men vi kan nog stödja också på små sätt som har stora konsekvenser.
Mm, precis. Sofia Salokorpi, du har jobbat som närvårdare alltså i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och nu senast på en ätstörningsavdelning som stängdes för en vecka sedan eftersom man bara nu vårdar de mest akuta inom sjukvårdsdistriktet. Hur känns det för dig att de här väldigt svaga och utsatta klienterna nu är i sina hem?
Ja, jag sitter här på den tomma avdelningen faktiskt i Töle och här vårdas vuxna anorektiker som har lidit många år av den här ätstörningen. Och efter stängningen så måste de klara sig hemma med en distanskontakt till polikliniken.
Mm.
Där de får träffa en vårdare en gång i veckan via Skype då, eller via telefon.
Mm. Berätta lite ännu om de klienter som, vi behöver inte gå i detalj förstås in på klienterna, men hur pass svaga och hjälpbehövande är de som alltså nu har skickats hem från kliniken? Kan de ta hand om sig själva? Äter de till exempel utan hjälp av en vårdare?
Det är ju en allvarlig sjukdom och de kan inte klara sig själva, annars skulle de aldrig ha kommit till vården. Men jag tror att det kändes som att deras sjukdom är inte lika viktigt som några andra. Och att man prioriterar andra just nu. Och det förstår man ju. Men att för dem kändes det jättetråkigt att bli hemskickade.
Mm. Hur tänker du själv när du tänker på den här helheten? Du ser ju båda sidorna om vården. Man måste prioritera på grund av coronan. Men nu blir de som redan var svaga från förr blir utan sitt, inte helt akuta, men ändå mycket avgörande stöd som de har fått. Vad tänker du om de här prioriteringarna?
Precis, det är ju inte bara de som har ätstörning. Det finns andra svaga grupper i samhället som är utan eller med mindre vård nu på grund av den här situationen. Och jag tycker att det är viktigt att vi så fort som möjligt återgår till det där normala sen när den här epidemin är över.
Precis. Vad tänker du, Marika Enlund, när du hör om de här olika grupperna nu i samhället som går lite utan sitt stöd som de annars hade varit berättigade till?
Jag tänker ju att välmående är jag på riktigt oroad över. Att det är klart att jag tror att alla nu också gör sitt yttersta på olika områden där det är möjligt. Många gör det. Men vi har ju också inte sett konsekvenserna kanske efteråt det här. Men att på något sätt bry oss om varann och verkligen sätta välmående väldigt högt. Både egen ork också och förstås våra barns och de utsattas. Sen är det ju också, vi behöver komma ihåg att en sån här kris kan ju också ge upphov till nya behov. Nya specialbehov som vi kanske inte visste om innan. Och att också då hålla ögon och öron öppna för det. Mm. Så det gäller väl att bry sig dessa dagar. Bry om sig själv, ta hand om sig själv, men tillräckligt också bry sig om andra.
Mm, precis det. Susanna Mikkonen, du som är mamma till ett barn med specialbehov, vad har varit viktigt för er just nu? Vad är viktigast att hålla fast vid nu?
Rutinerna, det är nog det som är viktigast. Det är att vi vaknar på morgonen och börjar genast jobba, för det är det som vårt barn orkar bäst. Om vi lämnar uppgifter till kvällen så blir de inte gjorda. Rutiner och det att vi upprepar saker, läser högt saker och det att man är där bredvid och stöder barnet. Det är just nu det viktigaste.
Mm. Mm. Marika Enlund, speciallärare. Vad tänker du om det om de här vuxna händerna så att säga faller bort från deras liv som är då barn med specialbehov? Till exempel då som att i Uleåborg att man har helt skippat det här med assistenter.
Det är verkligen illa, för att då tror jag man har en rullande snöboll liksom, som blir större efter den här krisen. Att nu verkligen också både för de personernas egen del också få gå på jobb. För det finns uppgifter att hålla kontakt via telefon och att verkligen vi har också i vår egen skola i Sannes så att vi ringer upp också den elev som behöver handledning steg för steg och där räcker vi lärare inte till och att då också ha skolgångshandledarna med. Sen tänker jag mig också att kanske också slänga ut en fråga att finns det andra resurser kring familjen? Det kanske är lättare sagt än gjort, men vi har kanske far, mor, föräldrar hemma som inte kan träffa sina barn fysiskt. Kan de ringa upp eller sätta något texter eller höra sig för hur det går för till exempel ett skolbarn som behöver stöd där föräldrarna kanske är på jobb just den tiden man borde göra uppgifterna framför sin dator. Även om det inte är digital hjälp så är det någon som är där.
Mm. Mm. Sofia Salokorpi, närvårdare som har bland annat då jobbat med på ätstörningsavdelningen. Vad tänker du om det här och just också om det här att har de här då som har varit klienter och har tidigare fått den här hjälpen, har de möjlighet att förstå dem att be om hjälp eller hur den liksom grupp är det?
Jag tror att alla i samhället måste förstå nu att det här är en speciell tid som vi måste klara av. Och vi som har friheten att jobba fortfarande som lärare, städpersonalen, vårdare, läkare, poliser och så vidare. Så vi har den här friheten att jobba. Vi har också ett stort ansvar att ta hand om andra. Att se till att vi gör det bästa som vi kan. Och sen det här att för de som mår dåligt och som har problem så är det jätteviktigt med just de här små sakerna som Marika nämnde också. Mm. Att få gå i en grupp eller att få träffa en människa, så det är jätteviktigt. Och när det faller bort så kan det betyda att det blir jätte, liksom, hemska konsekvenser som kostar mycket mer till samhället.
Mm. Mm. Om vi ännu går till den här gruppen, du berättade att de klienter som tidigare var på den här avdelningen som man nu stängde på grund av coronan, så var det alltså så att det är personer som har till och med bott på den här enheten i veckan och nu har gått då över.
Precis.
Till en Skype-kontakt per vecka.
De flesta av patienterna har gått genom flera olika vårdformer under sitt liv. De har kunnat ha ätstörning i 10 år eller 20 år.
Mm.
Och de har fått olika former av hjälp och vård. Och de skulle behöva just den här rutinerna, den där dagliga hjälpen att sitta och äta tillsammans med vårdare. Att få diskutera och behandla sin ångest. Och när man bara pratar med någon via Skype en gång i veckan så kan alla förstå att det inte räcker till.
Mm. Sofia Salokorpi, vad tror du att konsekvenserna kan bli om vi inte sköter det här rätt nu? Om vi glömmer allt för mycket bort de svaga i samhället?
Vi ska komma ihåg att det som vi har nu så är vardag i många fattiga länder. Att vi har en sån här krissituation, men det är faktiskt i många olika länder så är det alltid så här som vi har det nu. Och vi har haft den lyxen att vårda sådana här specialsjukdomar. Men jag tycker Gandhi har sagt att varje samhälle bör bedömas efter hur det behandlar sina mest utsatta. Att vi ska verkligen se till att vi går tillbaka till det normala och återuppbygger allting som vi har haft sen när coronaepidemin är över.
Precis. Och du lyssnar alltså på Slaget efter 12 som idag handlar om de svagaste i samhället och hur de klarar sig idag när stödfunktionerna minskar på grund av den här coronakrisen. Och jag har med mig här i studion Marika Enlund som är speciallärare och sen har vi med per telefon Susanna Mikkonen som är mamma till barn med specialbehov och närvårdare Sofia Salokorpi. Susanna Mikkonen, vad tänker du? Är det någonting som du, när du följer med den här stora bilden nu, är det någonting som du är rädd för att kan gå fel här med att man lämnar bort stödfunktioner för de hjälpbehövande?
No, jag är ju rädd att barnen blir efter som har svårigheter, att de kanske går den tröskeln låga och försöker klara det mesta men kanske inte gör ändå på rätt sätt och kanske inte förstår vad de försöker lära sig. Och sen kanske orka hos föräldrarna, att orka föräldrarna stöda tillräckligt mycket de barnen som behöver hjälpen. Att det kräver kanske en liten del mer än hos en vanligt normalt begåvad elev. Att kanske just det.
Mm. Vad tänker du, Marika Enlund, speciallärare?
Jag tänker mig att Susanna där säger väldigt viktiga saker. Även om vi har möjlighet till digital distansundervisning eller inlärning nu, så det som saknas är ju det här sociala övningsrummet vi har i en skolmiljö. Om jag tänker på skolan. För ett barn med specialbehov så har ju andra styrkor som kommer fram väldigt tydligt också i en skolmiljö. Och det där bara att få knuffas i en kö och bara liksom fysisk beröring med andra och med klasskompisar på skoj. Och det här med att jaga var lite varann på rasterna och spela fotboll och tisla och tassla. All den här biten är ju borta av ett socialt umgänge. Så att jag håller med Susanna. Jag tänker också på föräldrarnas ork. Och hur vi har också ensamstående föräldrar som ska klara av kanske många bitar och många olika distansuppgifter också när man kanske kommer hem efter jobbet. Och så att ja, det är verkligen en stor utmaning.
Sofia Salokorpi, närvårdare, det skulle jag ju fråga av dig, att jobbar du med corona nu?
Jag ska börja jobba på en ny corona-avdelning nästa vecka på Mejlands. Och det kommer att vara tills vidare, tills det behöver, tror jag. Och sen får jag hoppningsvis återvända till mitt vanliga jobb.
Precis det. Och det är ätstörningsavdelningen.
Precis.
Precis. Du har också jobbat mycket med psykiatriska patienter och sånt. Vad tänker du om, där är det ju kanske lite samma läge i och med att man nu prioriterar det här mest akuta i Finland. Vad tänker du där?
Ja, jag har jobbat i Ekenäs på både barn- och ungdomspsykiatriska avdelningar. Och det som de andra här sa också, att det är skrämmande att de familjer som haft det svårt innan epidemin så kommer jag ha det svårast, för att de där problemen försvinner ju ingenstans i och med att coronan kom.
Precis det. Vad är viktigast att tänka på där på den här mentalvårdssidan nu, tycker du?
Det är att skadorna ska bli så minimala som möjligt. Att man försöker åtminstone göra det mest viktiga. Men det är svårt för mig att säga vad det är. Det finns inget mirakel.
Du nämnde tidigare i telefon att många av just de med psykisk ohälsa eller till exempel ätstörningar är just den här gruppen som har svårt att försvara sig själva. Hur ska vi som samhälle kunna stödja dem?
Ja, det är också precis som familjer med barn med specialbehov, så behöver de ofta någon som talar för dem, någon lärare eller vårdare eller socialarbetare. Så vi har ett stort ansvar, vi som träffar de här människorna, träffar familjerna. Att vi för vidare deras oro och deras svårigheter och behov.
Precis det. Och så måste jag också ställa en fråga till Susanna Mikkonen som här har presenterats som mamma till ett barn med specialbehov. Men du jobbar dessutom med en annan grupp i samhället som är helt beroende av stöd, det vill säga personer med funktionsnedsättning. Och nu ska vi inte tala om just din arbetsenhet utan i allmänhet om den här gruppen. Vad är viktigt för dessa människor med specialsvårigheter att minnas nu i coronakrisen?
Dessa kunder som jag jobbar med, så egentligen är det att de är så vana med rutiner och nu rubbas deras vanliga rutiner. Och vi som jobbar med dem, vi måste ha ett bra tålamod och ge den tiden nu åt klienterna eller kunderna att förstå vad det är frågan om, vilket är väldigt svårt. Men jag tror att det mesta är att vi finns där och vi är själv lugna och vi själva fortsätter som vanligt och håller vardagen så vanligt som möjligt. Så det är det bästa stödet egentligen i den här gruppen, tror jag, just nu.
Precis det. Det har skrivits i pressen bland annat om att FPA avbröt den här rehabiliteringen för personer med funktionsnedsättning och många närstående har varit oroade för det. Vad tänker du om det?
Jag har inte tänkt egentligen så mycket personligen på det, men det påverkar förstås väldigt mycket dessa som behöver det här rehabiliteringen. Vi har också vissa som rehabiliteras via Skype, så som ni tog tidigare upp, och vissa som vi själv får jobba mera med istället. I synnerhet om det är fråga om en rörelseproblem, att man måste rehabilitera rörelseförmågan. Så det kräver av oss vårdare lite mer aktivitet.
Det är helt nya metoder och nya tider med Skype här. Spännande. Ja. Marika Enlund, vad säger du? Du hör också till, du är speciallärare och hör till den gruppen i samhället som nu får hitta på helt enkelt nya metoder att komma närmare den här gruppen som behöver mest hjälp. Hur gör du?
Jag har gjort så nu att jag har frågat eleverna rakt ut att på vilket sätt skulle du önska att en vuxen eller lärare ger till exempel de här uppgifterna digitalt. Vi använder då Teams. Och en pojke sa så här att tänk på instruktionerna. Tänk på att jag inte kan läsa långa instruktioner utan ge dem kort, ge dem koncist. Och en annan pojke sa att ge dem muntligt. Och samma har också andra elever i samma klass gjort och sagt. Så att, och där finns det ju väldigt fina digitala hjälpmedel som vi verkligen har nytta av just nu. Så den fungerar. Och sen tänker jag mig också att det är väldigt viktigt att läroplanen säger ju också att vi behöver informera föräldrarna om vilka stödåtgärder och stödfunktioner som finns i vår skola. Och de har ju inte heller försvunnit någonstans. Vi har elever på allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd i våra skolor. Och nu tror jag att vi behöver ta en liten ny informationsrunda som från skolans sida. Vad är det vi kan stå till hjälp med? Hur kan vi hitta var skon klämmer om till exempel en elev inte är med i undervisningen eller inte lämnar in sina arbeten eller inte hör av sig via ett digitalt samtal eller ett online-samtal. Så att där då som speciallärare ser jag nu i den här situationen att min uppgift bland annat är att ringa upp och informera om att hej, vi finns här, specialundervisningen har inte försvunnit någonstans. Eller det som vi säger hellre, stöd för lärande som läroplanen talar om. Och att då tillsammans klura ut var klämmer skon när det inte fungerar. Kan det vara så att det blir lättare att jobba med kanske att sätta hörlurar på hemma? Är det lättare med muntliga instruktioner och skriftliga samtidigt? Kortare? Och att tänka på att hellre färre uppgifter som blir välgjorda än massor som känns som ett enormt berg.
Är det inte frustrerande då att inte få träffa de här eleverna?
Absolut, absolut. Jag gjorde i morse en sån här hej på er video till barnen och sa att oj, vad roligt att se er. Och sen kom jag på att nej, men jag ser ju er ändå inte i videon. Så att, men jag har, det jag saknar är ögonkontakten. Trots att man kan få den också via samtal, via olika kanaler. Men bara den här också att det dagliga interaktionen mellan barn och vuxna, barn och barn, vuxna och vuxna i en skola och i ett lärmiljö. Så den saknar jag oerhört mycket.
Precis det. Sofia Salokorpi, närvårdare där. Saknar du någonting eller har du den här frustrationen i ditt jobb nu?
Absolut. Jag tror att alla vi som jobbar med människor, vi saknar den här människokontakten som också ger oss kraft. Och jag skulle vilja säga också som Marika sa att vi ska ta hand om oss själva och varandra och komma ihåg de som är ensamma. Och sen skulle jag vilja säga att bästa arbetsgivare, kom ihåg att uppskatta, belöna och tacka alla de som jobbar just nu för den här situationen.
Precis det. Har du Susanna Mikkonen där, mamma till barn med koncentrations- och språkliga svårigheter, har du något att tillägga till de här kommentarerna här just?
No, egentligen som önskemål till barnens inlärning kanske det att man skulle få uppgifter i olika svårighetsgrader så att inte uppgiften är samma till alla, så alla klarar ju inte av exakt lika. Att det skulle finnas olika nivåer av uppgifter. Och kanske just det att man skulle ha den där möjligheten vid behov att få den där skolgångshandledaren till hjälp ifall det krisar sig riktigt ordentligt.
Precis det. Och det är ju väldigt varierande alltså från kommun till kommun det här. Och vi vet först efter den här krisen hur det har gått och var man fattar fel beslut och rätt beslut. Men det har också kommit positiva signaler från vissa och också barn med specialbehov. Att man har fått lättare att koncentrera sig, till exempel när man har fått göra arbetsuppgifterna hemma och fått bra handledning och så. Finns det någonting positivt som vi kan ta med oss, som vi sen kan bygga upp någonting hållbart av när den här coronakrisen börjar vara över? Marika Enlund.
Jag tror absolut. Vi lärare ju stretchade till en ny nivå av digital undervisning och digitalt lärande mer än någonsin, och jag tycker själv att jag har lärt mig väldigt mycket. Jag är oerhört tacksam för att vi hann gå också en 3/4 del av hela läsåret tillsammans. Så att jag tror att vi mer än någonsin kommer att uppskatta vår fysiska närvaro också när vi kommer tillbaka till våra skolor och våra olika instanser och arbetsplatser. Att det är ingen självklarhet att vi är tillsammans och att vi uppskattar både varann och den möjligheten vi har. Ja, sen tänker jag mig också att ja, vi lär ju oss, man lär sig alltid genom någonting svårt, nya saker och nya sidor. Och det jag faktiskt ser hos elever är att de har en väldigt stor, många har en väldigt stor förmåga att organisera sig bättre nu. Och stressnivån har ju sjunkit för många. Man behöver inte åka hit och dit på olika hobbyer. Och man har inte lika mycket tider att hålla för de eleverna, och barnen hade varit en stor och god effekt av den här.
Ja, vad kan vi dra för lärdomar av det? Eller vad kan du som speciallärare dra för lärdomar av det? Vad kan du ta med dig till ditt arbete sen i framtiden?
Och det här är också som Susanna säger, som är oerhört viktigt att differentiera och att göra det att skräddarsy uppgifter, komma ihåg det ännu mer. Det gör den här också, de program vi använder väldigt möjligt att göra. Vi kan sända specialskräddat program till en viss elev utan att de andra vet om det. Men också att verkligen inkludera de också som har haft svårt att komma till skolan. Nu är det ju ypperlig möjlighet också att ta in dem i den här undervisningen, för att också via dator, att det är en inklusion, alltså ett innanförskap som vi behöver göra hela tiden och som vi behöver tänka också efter den här krisen.
Men finns det en sån risk att man sen tycker efter den här krisen att hej, det går ju jättebra att köta allting per Skype, att ni behövs inte så mycket mera?
Ja, jag tänkte väl det där lite själv i början också, men jag skulle inte tro det. Jag tror att det kommer att vara med som ett medel och en metod att jobba mer digitalt och att nå till exempel elever som är sjuka. Inte bara genom att sända hem en hög med böcker, utan att det är en möjlighet att följa med om man är i det skickat, att man kan följa med i undervisningen. Så att nu finns klart att risken finns, men jag tror att vi alla längtar efter att få träffas så mycket. Och de flesta av oss gör det.
Precis det. Sofia Salokorpi, närvårdare, ser du risker i det här att man nu kan se ett mönster att man visst kan köta ett störningsklienter med ett Skype-samtal per vecka och så vidare?
Nej, jag håller nog med Marika att människokontakten kommer att behövas i framtiden också. Inom vården också.
Precis det. Ser du någonting positivt som de svaga i samhället kan få ur den här krisen sen när den är över? Eller lärdomar som vi kan ta med oss efter det här?
Kanske det som hon just också sa, att vi har gått lite tillbaka till 70-talsvärderingar, att man stannar mycket hemma, mycket med familjen och går i naturen och sånt. Folk har mera tid nu. Om man ska hitta något positivt.
Precis det. Om du tänker på ditt jobb som närvårdare, så är det någonting som du kan ta med dig?
Det är svårt att säga vid det här läget, tror jag.
Ni är mitt i den här krisen nu verkligen.
Precis.
Ja.
Precis.
Vad skulle du säga, Susanna Mikkonen, mamma till barn med koncentrations- och språkliga svårigheter. Vad tänker du dig? Ni kommer kanske lite lättare undan, som du sa här i början nu, med ett barn med specialbehov i och med att du kan flexa med ditt jobb och så vidare. Men det finns många familjer där ute som har det ganska kämpigt just nu. Men finns det någonting som man kan få ur den här krisen som inte bara är elände?
Jag kanske mest med familjen. Just den där gemenskapen kanske är familjen blir närmare. För man måste ty sig till sina närmaste och behöva deras hjälp. Men att, jag tror nog också att barn med specialsvårigheter lär sig att ta ett annat ansvar över sitt arbete när det blir mer på deras egna axlar också. Det har jag märkt med mitt eget barn åtminstone. Och digitala kunskaperna har ju blivit super mycket bättre.
Mm. Mm. Ja, Marika.
Som en kommentar till det som Susanna sa, så är det egna ansvaret verkligen. Det här är ju en övning i det som är verkligen också helt enligt läroplanen att öka barnets eget ansvar. Och där behöver vi ju ge det i passligt små, stora portioner. Mm. Här kom det i en stor portion på en gång. Och nu gäller det att också klara av det. Men jag tror att där kommer vi att se en positiv effekt.
Mm,
hoppas jag.
Ja. Sofia Salokorpi, närvårdare. Jag tänkte ännu på det här att förutom då att de här stödfunktionerna nu dras in, så när det gäller just den här mentala sidan så kan det ju liksom väcka annars också rädslor och annat med den här själva coronapandemin. Vad tänker du om det? Det blir ju en extra utmaning för de klienterna.
Precis, då är det jätteviktigt att ge information till personalen så vi kan ge den vidare till patienterna. Och det som har varit lite jobbigt här i början var det att vi fick lite motstridiga anvisningar och att våra ledare visste inte ens själva hur vi ska göra i situationen.
Mm, vad tänker du på då?
No, det är en situation där ingen vet egentligen. Vi vet inte vad som händer nästa vecka.
Ja, precis.
Så man ska göra sitt bästa bara som man kan. Och det här teamarbetet, det är kanske viktigare än någonsin.
Precis det. Precis det. Marika Enlund, har du några kommentarer?
Teamarbetet håller jag med, viktigare än någonsin. Och ja, också det att jag vill uppmana också föräldrar att ta kontakt i skolan. Vi har ju också elevvården som är öppen och den är inte stängd. Man kan ta kontakt med kurator och psykolog också. Och sen också med klasslärare, speciallärare eller vem det än är. Vi vill i första hand sträcka ut vår hand från skolans värld. Sen är det också jättebra att kontakten från hemifrån, att vänta inte för länge utan be om hjälp. Att den är helt lagstadgad, den hjälpen för eleven. Även om hen inte haft specialbehov innan krisen också. Man är inte jobbig för att man ber om hjälp.
Precis det. Marika Enlund, speciallärare. Har du ännu hälsningar till de familjerna som verkligen nu kämpar med barn som har specialbehov, kanske explosiva barn som får raserianfall där hemma när de borde ha distansskola och inte nu har den här hjälpen av en tillvuxen hand där som hjälper till i vardagen? Föräldrar som borde köta om sitt jobb eller sin hälsa eller resten av familjen och så vidare. Det är många familjer där ute som kämpar nu.
Om situationen är ohållbar och man inte orkar, så tycker jag just det jag sa här tidigare, att ta kontakt. Vi är ju på jobb och vi är tillsammans på jobb med elevvården och skolpersonal. Och att hitta just den där lösningen, vad är det som gör att det känns övermäktigt? Och att här ha den här inställningen också att vi kanske kan och borde då i så fall också ta ner på hela stoffmängden och arbetsuppgifterna och mängden uppgifter. Det är inte viktigaste nu. Det är viktigt, och specialundervisning och stöd för lärande är inte att vara kravlös, men vi måste anpassa mängden till vad som är möjligt och hur familjen också klarar av att stöda.
Mm. Precis, och sen våga be om hjälp.
Våga be om hjälp verkligen. Och till och med säga att idag var det en sån här dag. Och att ta nya tag och bena upp hela situationen lite med någon annan tredje part kan hjälpa ganska mycket. Eller att bara byta, att det inte är föräldern som måste göra hela jobbet där, utan någon annan vuxen kommer in.
Precis. Tack ska du ha. Nu tackar jag er, Marika Enlund och Susanna Mikkonen och Sofia Salokorpi. Tack för en givande diskussion. Och tack också till er som lyssnar. Jag heter Ann-Charlotte Åkerholm. Ha en riktigt bra dag och trevligt veckoslut.